Hej och välkommen till podden Förändring med Peter och Rebecka. Den här podden handlar om hur man leder förändringsarbeten. Jag heter Rebecka Thulin och jobbar med kompetens och ledarutveckling i Malmö.
Och jag heter Peter Fischdell. Jag är psykolog och jobbar med ledar- och organisationsutveckling. Bor i Uppsala och jobbar i Uppsala och Stockholm. Både Rebecka och jag är certifierade inom OBM, som är en metod för att leda förändringsarbete.
Hej!
Hallå!
Läget?
Jo tack, bara bra.
Ja, härligt. Idag ska vi prata om ett extremt viktigt område för att lyckas med sina förändringsarbeten. Uppföljning.
Ja, allra viktigast. Det är ju sista punkten i vår fempunktslista. Och alla punkter är lika viktiga. Mm. Men vi vill ändå slå ett extra slag för uppföljningen.
Vår fempunktslista är ju då 5 steg för att leda framgångsrika förändringsarbeten. Mm. Som man kan lyssna om i ett annat avsnitt.
Ja.
Ja. Ska du säga de där sägningarna?
Ja, men ska jag säga det? Alltså, de enkla sägningarna kring uppföljning är att det som följs upp, det är det som blir gjort. Och otroligt viktigt att följa upp det som görs.
Mm. Ja, det finns ju egentligen inget värre än om en person som leder ett förändringsprojekt eller vad det än är, leder en verksamhet, säger att det här är extremt viktigt, det här måste vi fokusera på otroligt mycket resten av det här halvåret. Och sen följer den personen aldrig upp det.
Nej, och många av dem som vi träffar har ju tyvärr varit med om det här. Att det kommer nya direktiv från ena eller andra hållet. Det trummas ut att det är jätteviktigt. Och sen är det ingen som frågar hur det har gått. Ingen som följer upp det.
Mm.
Och då tappar man sugen.
Mm. Men en nyckel till att lyckas är ju att hålla i, vara uthållig och följa upp mycket, mycket längre än man tror att det behövs.
Ja, och sen då för att ha någon slags trovärdighet för nästa förändringsarbete som ska göras så måste vi följa upp det första.
Mm.
Det hör vi också ofta när vi jobbar med folk att det förra förändringsarbetet som infördes, det har vi inte ens följt upp innan vi ska börja med nästa.
Mm.
Och då är folk redan utmattade eller ledsa eller har inget förtroende för ledningen om det nu skulle komma uppifrån.
Mm.
Så följ upp.
Jag gör det.
Ja, jätteenkelt.
Sen kan man ju också känna ibland lite frustrerande. Eller, ibland kan man ju känna viss frustration och man kan höra samma typ av känslor från andra personer. Att, men hur svårt kan det vara? Det är ju vuxna människor, det är ju bara att börja göra. Ska man behöva följa upp varenda liten detalj?
Ja, och som vanligt är det allting bedrägligt enkelt. Men av förekommande anledning så är det så att folk brukar inte alltid göra det man kommer överens om.
Och nej.
Det enklaste är väl att bara titta på sig själv. Till och med när jag bestämmer över mig själv vad jag ska göra, så blir det inte alltid gjort som jag har bestämt.
Nej, exakt. Nej, man kan ju faktiskt förutsätta egentligen att när man har kommit överens om någonting med några, så kan man förutsätta att det inte blir gjort. Eller man kan förvänta sig att det inte blir gjort om man inte gör något mer sen.
Nej, för det är klart man måste fråga hur det gick.
Mm.
Och sen då titta på vad man kan ta med sig och vad man kan lära sig. Så det här har vi då förstås tagit fram en liten modell för hur man ska göra.
Ja, en struktur som man kan hålla sig i när man ska ha uppföljning. Och den här passar när man ska följa upp sig själv. Passar när man två kollegor emellan följer upp varandra. Det passar när chef ska följa upp medarbetare. Och det passar att använda i grupp. På ett veckomöte till exempel.
Yes, vår lilla idé är att man ska ha en struktur och en metod som man följer.
Mm.
Och det kan man ju följa vilken som helst. Vi ska ju presentera en idé som vi har.
Mm.
Och försök hitta den, modifiera den om ni tycker att ni behöver. Men gör likadant varje gång ni träffas för att göra en uppföljning.
Mm. Men om du väljer att testa vår, så kan ju faktiskt vi garantera att det kommer hjälpa till att få ett bra innehåll i samtalet. Ett samtal som ger något, ger kanske ett lärande eller fokus framåt. Och det blir konkret. Sen kan det ju också hjälpa en i en stressad vardag där man vet hur viktigt det är med uppföljning. Men det kan vara stressande att tänka på alla uppföljningar som ska förberedas. Så då kan man ju komma överens om att den här gäller för alla uppföljningar vi har. Om det så är individuellt eller i grupp. Och så håller vi oss till det.
Ja, och ju tydligare struktur man har för uppföljningen, ju lättare går det att göra den.
Mm.
Det innebär ju inte att man inte kan förbereda sig, men förberedelserna blir ju mycket enklare.
Mm. Och den här skulle man ju också kunna använda som om man är chef. Att egentligen säga att ja, men nu har vi kommit överens om den här strukturen för uppföljning. Och då vill jag att du som är medarbetare förbereder det. Ja. Så att du kan svara på frågorna där inne. Sen så ansvarar du som chef med att ställa frågor, visa intresse och sen då såklart ge positiv feedback.
Så hur ser då modellen ut? Mm. Nu måste vi köra den. 5 enkla steg. Akronymen är BUFFA.
Ja, så bra.
Jättebra. Och den står för beteende, uppföljning, feedback, förutsättningar och avslutning.
Mm.
Vi ska ta igenom den här modellen och ge lite exempel på vägen.
Den finns också på vår hemsida om man är intresserad av att läsa lite mer och få punkterna och frågorna sammanställda. Förändringsarbete.nu är sidan.
Och som ni förstår har vi tidigare pratat väldigt mycket om beteende och så också nu. Vilket innebär att vi vill att man ska börja med beteendet.
Nej, men det förstår man väl inte.
Nej, det förstår man väl inte.
Hur ska man kunna förstå det?
Nej, men jag tänkte att det var självklart.
Ja, det kanske det är för dig.
Som vanligt.
Ja, men när vi leder ett förändringsarbete så sätter vi upp ett mål som vi vill uppnå. Sen då i OBM som är vår metod för att leda förändring, eller den som vi inte vår, vi följer den.
Mm.
Så nästa steg är att ta fram saker vi gör i vardagen, alltså beteenden som leder till det här målet. Vad är det viktigaste vi ska göra i vår vardag för att uppnå det här målet?
Mm. Och där vill vi att man är så konkret som möjligt. Beteenden kan enkelt beskrivas som att det är det vi gör eller det vi säger. Beteendet syns, alla kan se det och därför är det också möjligt att utvärdera. Och det är också på det sättet möjligt att modifiera och göra mer eller mindre eller göra annorlunda.
Mm. Om vi ska ta ett exempel så i det här sammanhanget så använder man strukturen i uppföljning på ett veckomöte.
Ja.
Så då börjar man ju helt enkelt med beteendet. Repetera det.
Ja.
Vad var det viktiga vi skulle göra i vår arbetsvecka för att uppnå vårt mål?
Mm. Och så tittar man på vilket beteende är det vi har kommit överens om att vi ska göra.
Mm.
Och också viktigt att det är det vi kan följa upp. Vi kan bara följa upp det vi har varit överens om att göra.
Mm.
Och därför också tydligt hur den överenskommelsen ser ut.
Mm.
Men låt oss titta vidare då. Det exemplet som vi hade tänkt att följa och ha med oss genom hela den här presentationen, det är en skola. Där man i skolmatsalen bestämde sig för att minska matsvinnet.
Mm.
Det här målet var någonting som personalen i matsalen hade bestämt sig för.
Mm.
De trodde också att det skulle vara roligt för barnen i skolan att jobba med det här.
Mm.
Det var aktuellt av flera olika anledningar. Så, hur gjorde de då? Och hur tog de sig dit? Och då är det viktigt att titta på, i matsalen på en skola så finns det i alla fall 3 olika kategorier utav folk. Den ena är ju barnen då förstås, den andra är lärarna och den tredje gruppen är matsalspersonalen. Och den här liksom analysen och uppföljningen är gjord på personalen som jobbar.
Mm.
Och det är deras förändringsprojekt och det är hur de har jobbat med det som vi ska titta på och som vi har exempel här.
Så vad hade de för beteende då?
Yes. Hur gör man då? Själva resultatet är att minska matsvinnet och det kan man ju väga enkelt varje dag och så sätter man ihop det till ett vecko. Men det är ju resultatet av beteendet. Och hur ska man då få barnen att kasta mindre mat som ju var slutmålet? Ja, då börjar man i början på processen och då vill man då egentligen att de skulle lägga på mindre mat på tallriken. För att de då skulle öka chansen att äta upp all mat som de la på tallriken.
Mm.
Och sen då uppmuntra barnen att lägga på lagom med mat, äta upp allting. Vill de ha mer så fick de komma och hämta mer. Och målet då skulle vara att tallriken skulle vara tom när de lämnade tillbaka den.
Mm.
Tänkte du på något annat?
Ja.
Ja.
Matpersonalens beteende.
Just det.
Det var ju det vi skulle fokusera på.
Det är lite roligt faktiskt. Och det, jag tror att det här är en av utmaningarna. För när man gör analysen så måste man bestämma sig för vems beteende tittar vi på.
Mm.
Nu gick jag i fällan och tittade på barnens beteende. Mm,
men i början.
Yes.
Vilket beteende var det den här personalen i matsalen skulle ha? Som skulle leda till minskat matsvinn?
Ja, och de tog ju fram det här genom att liksom göra analysen. Och då började man ju, eller de här började på målet.
Ja.
Och målet var att minska antalet kilon matsvinn.
Mm.
Och det är det som händer i slutet på processen. För att få ett bra slut så måste man få en bra början.
Mm.
Och då bestämde sig personalen för att sätta upp en skylt vid ingången där alla barn kom in som visar upp vecka för vecka, hur mycket matsvinn de hade, och så en kurva över hur matsvinnet ökade eller minskade.
Mm.
Som en påminnelse till barnen att det här var någonting som de höll på att jobba med.
Mm.
Sen då när barnen kommer in och ska ta sin tallrik, då hade de en buffélunch här som barnen fick lägga på själv. Men då i samband med att barnen skulle ta sin tallrik så stod det en av personalen där och talade om för barnen att lägg nu bara upp det du tror att du ska äta upp, och vill du ha mera så är du välkommen att hämta en gång till.
Mm.
Och sen då i möjligaste mån så försökte de uppmuntra barn som kom och hämtade mera mat och säga att de hade varit duktiga som kom och hämtade en gång till och inte fyllde på för mycket. Och i slutet på processen när de kom och skulle lämna tillbaka disken,
mm,
så stod de där och berömde de barnen som hade tomt på tallriken. Mm. Att de har varit duktiga och lägga på lagom med mat så att de orkade äta upp det de hade lagt på.
Mm. Så det beteende de gjorde varje dag var egentligen påminna om att ta upp lagom, berömma när man tar nytt, ta om,
mm,
och också ge positiv feedback när man kommer och ställer ifrån sig en tom tallrik vid disken.
Ja.
Mm. Och så som tillägg så hade de också den här påminnelseskylten med matsvinnet och kurvan.
Ja.
Så då har de ett veckomöte och då börjar de med punkten beteende. Och då gör man väl bara så att ja, då påminner man. Okej, vi hade de här tre beteendena som vi jobbar med och fokuserar på.
Mm.
Ja. Sen går man vidare till nästa punkt.
Ja.
Som är?
Uppföljning.
Ja.
Hur gör man då när man gör uppföljningen?
Punkten uppföljning i, ja, uppföljningsavsnittet.
Ja, precis.
Jo, då tycker vi att man börja med att fråga, vad har gått bra under den här senaste veckan?
Mm.
Och när någon då berättar så ställer man följdfrågor, och de får ju gärna vara öppna då. Ska vi inte gå så djupt i frågeteknik. Men man ställer följdfrågor om, ja, vad personen gjorde och sa som gjorde att det blev bra. Och sen då, okej, men hur kan vi ha nytta av det här framåt i vårt fortsatta arbete med att minska matsvinnet? Och få barnen att inte slänga så mycket mat. Och då kan man ju fråga sig, är det inte bättre att ställa frågan, hur har det gått?
Mm.
Och vi har ju valt att tycka, eller vi tycker att man ska fråga, vad har gått bra istället? För att alltså, vi människor är så otroligt fokuserade på att hitta avvikelser och vad som inte funkar och hitta fel. Så ja, garanterat i en välfungerande grupp så kommer det komma upp här ändå. Även om man ställer, vad har gått bra?
Mm. Och ofta då när man frågar folk hur det har gått så börjar de att beskriva det som har gått dåligt.
Ja.
Och som sagt, vi har det i vårt medvetande. Så ansträngningen är ofta att ta reda på vad det var som gick bra.
Mm.
Och sen också fundera på varför gick det bra. Och mm, vad var det jag gjorde eller vad var det du gjorde,
mm,
som gjorde att det gick bra.
Mm. Och lära utifrån det.
Ja.
Så då menar vi ju då att man lär sig av att göra rätt då.
Ja, vi tror ju det. Och det är en sån filosofisk diskussion. Lär man sig av att göra rätt eller att göra fel?
Ja,
ja, av både och förstås.
Mm.
Men det som händer när man gör fel, det är att man har lärt sig hur man inte ska göra.
Mm.
Men man har fortfarande inte lärt sig hur man ska göra.
Mm.
Och först när man då har gjort rätt så har man lärt sig hur man ska göra.
Mm.
Och har man gjort rätt en gång så brukar man ju ofta vilja pröva det en gång till. Och blir det rätt två gånger så ökar sannolikheten att man gör likadant en tredje gången.
Mm.
Det innebär inte nödvändigtvis att det är rätt, men det är ändå ett fungerande sätt.
Mm.
Och sen märker vi lite grann på hur vi pratar också, vart man lägger fokuset. Och tittar vi lite grann på målet med den här insatsen så kan man tycka att målet var att minska matsvinnet. Ja, man skulle också kunna formulera det som att målet var att lära barnen att lägga på lagom på tallriken.
Mm.
Ja, man kan tycka att det är samma sak. Och det här kan man behöva fundera på hur man ska kommunicera det här. Hur vi vill prata om det i gruppen och hur man vill få med sig folk i en sån här.
Mm.
Och att lära sig att lägga på lagom på tallriken kanske känns som ett mer positivt mål.
Mm.
Ja.
Samtidigt som det såklart är kul att se resultatet, hur det förändras och hur det kan påverkas genom att vi agerar på olika sätt.
Ja, vi ska inte låta det bli en semantisk fråga.
Nej.
Men man behöver fundera på hur språket funkar. Ja. Och tittar vi här igen då tillbaka till den här frågan, vad är det som har gått bra? Det är en jättebra fråga att ställa när man gör uppföljning.
Mm.
Så därför vill vi ändå påminna det.
Sen tredje punkten på agendan för den här uppföljningen är feedback.
Ja, och då ger vi feedback på det vi precis har pratat om. Mm. Vad var det som gick bra? Vad var det jag gjorde som var bra? Vad var det du gjorde som var bra? Har jag sett Rebecka göra någonting som var bra så sätter jag ord på det. Och så talar jag om också varför jag tyckte det var bra.
Mm.
Nej, men jag såg när du stod där, när alla barn kom in. Du stod där vid tallrikshögen. Du tittade på alla barn. Du liksom tog en personlig kontakt med var och en av dem. Du påminner dem om att de ska lägga på lagom på tallriken. Det tyckte jag var snyggt.
Tack. Det känns ju som att jag fick den på riktigt nu.
Ja, men det funkar. Alltså det är skönt.
Mm. Så i den här uppföljningen då, som man gjorde i den här arbetsgruppen, då kan man ju både ge feedback på det de andra kollegorna har berättat om vad som har funkat bra i veckan, men också saker som man har observerat då under veckan som man har sett dem göra.
Mm.
Så det kan ju vara feedback på det som händer i uppföljningsmötet, men också självklart då det man har gjort i veckan.
Ja, och att man här då försöker hålla fokus på vad det är som har fungerat.
Mm.
Vad är det som har fungerat bra? Vad är det vi ska göra mer utav? Vad är det vi ska fortsätta att göra?
Du, nu kommer jag att tänka på en sak som är ett litet sidospår här i och för sig. Men om man tänker sig istället att det är en chef och medarbetare som har uppföljningen.
Mm.
Och chefen ska ge feedback på vad medarbetaren har gjort. Positiva saker, positiv feedback. Och då är en viktig sak som chef är att ligga nära medarbetarna så man vet vad de gör.
Mm.
Det mest optimala är ju att man liksom är där i vardagen och ser när det här överenskomna beteendet händer.
Mm.
Men om man inte kan det, så här har man ju ett gyllene tillfälle då där man ställer frågor i punkten innan. Vad som har gått bra, vad gjorde du och vad sa du? Då kan man ju se den filmen framför sig, vad medarbetaren gör. Och då kan man ju ge feedback på vad den har berättat här.
Ja, och också hjälpa medarbetarna att beskriva beteendet.
Ja.
För många chefer tycker att de inte kan ge feedback på beteendenivå, för de är aldrig där och ser när det händer.
Mm.
Men om vi då ber medarbetarna beskriva, vad var det du gjorde?
Mm.
Hur gjorde du när barnen kom fram? Hur gjorde du när det blev lång kö? Hur gjorde du när du hade mycket tid?
Mm.
Och där liksom hjälpa till med följdfrågor.
Mm.
Och sen kan man säga att som du beskriver det så verkar det ändå som att du gjorde rätt saker. Du var bra där. Du såg varje barn när de kom in.
Mm.
Det blir förstås en gissning, men det är det bästa vi kan göra. Och vi kommer så nära beteendet som möjligt.
Mm. Men jag tycker ju att ofta när man ställer frågor som syftar till att man liksom på något vis ska kunna spela upp vad personen har gjort eller sagt.
Mm.
Om man lyckas ställa frågor på det sättet så hör man ju om det är fejkar eller om det är på riktigt på något sätt.
Jo, och sen blir det här också en boost för personen som får berätta.
Ja.
För om jag får berätta allting bra som jag gjorde, om du då hjälper mig med frågor om vad det var för bra saker jag gjorde och jag får sätta ord på det, så mår jag bra.
Mm.
Och då kan jag dessutom titta på mig själv när jag gjorde det och säga att ja, men just det, det var det där jag skulle göra. Det var det vi kom överens om. Jag tog mig tid att göra det.
Mm.
Ja.
Och sen det här också att få en annan persons reaktion och reflektion och feedback på det jag säger. Att höra det från någon annan är ju också extremt, vad ska man kalla det, effektfullt. Eller på säga. Men det ger väldigt mycket.
Ja, och det är väl därför vi vill att feedbacken ska ske i liksom personalgruppen eller den gruppen som jobbar med förändringsarbetet. Mm. Till viss del kan man ju följa upp sig själv, men det räcker bara en bit.
Mm.
Vi har behov av den här sociala interaktionen.
Mm.
Och att få liksom, ja, vara omtyckt och få kärlek av sina liksom närmaste medarbetare.
Så när man ger feedback då, kanske vi ska säga väldigt kort, så gör man ju det genom att berätta vad personen gjorde som var bra och vilka positiva konsekvenser det gav.
Ja.
Det är en konst i sig att ge positiv feedback.
Ja, och här igen då, ha fokus på det som funkar. Leta efter det som funkar. Jobba med att träna på att sätta ord på det du har sett som funkar och det du själv har gjort som funkar. Sen dyker upp situationer ibland när det kanske går dåligt för mig så att jag vill sätta ord på det, eller när jag har sett dig slarva med det vi har kommit överens om.
Mm.
Då kan man också behöva sätta ord på det. Men det är inte det som är det primära fokuset här.
Exakt.
Så vi lämnar det, tycker jag. Mm. Och då kommer vi till nästa punkt som är att vi ska titta på vad det finns för förutsättningar. Vad menar vi med förutsättningar?
Jo, vi menar att vi behöver skapa de bästa möjliga förutsättningar för att vi ska kunna göra det här beteendet som sen ska leda till vårt mål. Förutsättningar kan ju vara erfarenhetsutbyte, uppföljning, ja, att jag får uppnå det resultat jag vill. Allting som gynnar det vi vill göra.
Mm. Och en av de vanligaste argumenten som vi har här, det är att folk säger att de inte har tid.
Mm.
att det är en nyttig förutsättning. Mm. Hur landade det i den här gruppen?
I den här gruppen så tog de ju upp på det här veckomötet då att vi har svårt att hinna med och ta hand om disken om vi både ska stå och påminna om att ta lagom mycket och sen berömma eller ge positiv feedback till barnen. Och det förstår man ju. När man lägger till nya beteenden eller arbetssätt så blir ju något annat lidande. Och då får man ju väga det ena för det andra.
Mm.
Alternativt hitta andra lösningar på hur man kan hinna med disken och hinna med det prioriterade beteendet.
Ja, och det är viktigt att man har den här diskussionen. Mm. För det här var ju ett tillägg till deras arbete.
Mm.
Som inte hade funnits förut.
Mm.
Och då blir det lite grann så, vad ska vi ta bort för någonting?
Mm.
Ja, men då får vi göra det här också. Det funkar ibland, men inte alltid. Mm. Och i det här sammanhanget så ledde det till att de vidareutvecklade hur de skulle hantera när barnen kom och lämnade tillbaka sin disk.
Mm. Så här under punkten förutsättningar så jobbar man ju ibland kanske med problemlösning. Vi har ett antal hinder här nu som hindrar det vi vill göra. Hur ska vi hantera det? Hur ska vi hjälpas åt? Vad behöver vi?
Mm.
Och ibland kanske det inte alls handlar om det, utan då funkar det bra, utan då kan man bara jobba med att förstärka det som redan funkar. Men här kan man ju då fråga varandra eller den man följer upp. Behöver du något stöd eller någon hjälp för att lyckas med det här beteendet?
Ja.
Behöver du något stöd eller hjälp framåt? Och sen om den liksom inte vet eller verkligen behöver hjälp, så kan man ju då också lägga in, här kan jag ju ge, ja men jag tycker du ska göra så här, ge råd och tips. Mm.
Ja, men det är bra att du säger det, för just i den här gruppen så var det här inte ett svårt beteende.
Nej.
Ingen i den här gruppen hade svårt att göra det.
Nej.
Det var nog mera en frågan om att de inte riktigt tyckte att de hade tid ifrån till andra saker. Mm. Men i andra situationer och andra grupper så kan det vara folk som känner sig obekväma med det här beteendet.
Mm.
Och då kan de behöva hjälp, utbildning, stöd, lite pushning sådär.
Mm. Att vi har satt in punkten förutsättningar här och att man det är i det här läget man som till exempel chef eller seniorkollega eller vad man än är kan ge råd och tips. Det kommer ganska långt ner i punktlistan. Det var någon gång när jag läste och du pratade med dig om detta sen, om man tittade på chefer ibland hur de gjorde när de hade uppföljning. Och då visade det sig att de gick in med tips och råd alldeles för tidigt. De har inte ens först kollat av, vill den här personen ha hjälp, tips, råd? Behöver den ens det? Den kanske redan har testat alla de här sakerna som jag kommer med.
Mm.
Så det här ligger ganska långt ner. Då har man först tömt ut vad har gått bra och kanske fått fram vad man behöver stöd med. Då kan jag komma med mina råd.
Just det.
Vid behov.
Ja, och nu ska jag säga någonting som är kontraproduktivt. Jag ska komma med tips.
Mm.
Att man inte ska ge något tips.
Ja, exakt.
Så fråga istället vad den här medarbetaren själv skulle behöva och låt dem själva sätta ord på det. Ja, och det är lite grann det du säger, alltså att förändringsledare per definition är ofta lite för heta på att komma med lösningen.
Mm. Börja med att tömma ut, ja, men vad har du själv testat tidigare? Vad har du själv för tankar om vilken hjälp du skulle behöva eller lösningar på problemet?
Mm. Nästan alltid bättre att fråga än att berätta.
Ja. Det främjar både, det är bra både för relationen er emellan, men också är det mycket mer effektivt, tidseffektivt.
Ja, och så lär man ju alltså folk att bli mer lösningsfokuserade.
Ja. Mm.
Vi ska gå vidare och sista punkten i våran lista är att vi ska gå på avslutningen. När vi nu har gjort de här sakerna så behöver vi avsluta och egentligen då förnya våran överenskommelse.
Mm.
Och förnya är ett ord som man kanske behöver fundera på. Det innebär inte nödvändigtvis att vi måste göra om den. Utan den kan se likadan ut som den var förra gången. Om vi är nöjda med den och om vi inte ser någon förbättringspotential.
Mm.
Och då behöver man bara säga att ja, men okej, den här veckan har vi gjort precis som vi hade tänkt. Låt oss göra likadant nästa vecka. Mm. Och sen finns det alltid någonting man ska skruva lite grann på och lägga till eller ta bort. Och på det sättet så kan man då behöva förnya den.
Mm.
Men det är också viktigt. För när vi ska följa upp samma sak nästa vecka så är det bara det vi har kommit överens om nu som vi kan följa upp.
Mm.
För är vi inte överens om någonting så blir det svårt att följa upp. Då man kan inte säga att vi skulle ha gjort på det här eller det här sättet.
Mm.
Utan, och sen då att alla är med på vad vi har kommit överens om.
Mm.
Och då är också ett bra tips att fråga inte om vi är överens. För då brukar folk säga ja. Utan frågan är istället, vad är det vi är överens om?
Ja.
Och så ska alla sätta ord på det.
Och då ska ju helst det vi är överens om vara formulerat som ett beteende.
Ja.
Alltså vad ska vi nu göra
den
här veckan fram till nästa möte?
Och är man 20 stycken i gruppen så kan ju inte alla behöva sätta ord på vad man kommer överens om. Men ett enkelt sätt att göra då, det är att skriva upp på tavlan vad det är vi har kommit överens om. För då blir det tydligt om man håller med eller inte.
Ja, och sen om det är då ett veckomöte, då är det redan bestämt när det sker nästa gång. Men annars så bestämmer man ju tid för nästa uppföljning och vilken agenda som ska gälla då. Och med fördel är det ju då buffa agendan som gäller.
Ja, och tittar vi lite grann på hur det gick för just den här skolmatsalen då, så var de otroligt framgångsrika med sitt matsvinnsarbete. Vilket innebär att de inte var lika noggranna med sin uppföljning. De var inte lika noggranna med att påminna barnen. Och då gick matsvinnet upp lite grann.
Mm.
Och då fick man gå på det här igen.
Mm.
Och då hade de en färdig metod, de visste vad de skulle göra. De fick ha lite extra fokus på det.
Mm.
Och så var de tillbaka i samma goda resultat igen.
Mm.
Och det är väl tillbaka till det här med uppföljning. Man måste göra den hela tiden, man kan vila en stund, tillbaka lite grann.
Men också väldigt kul när man lyckas på det här viset.
Väldigt kul.
Givande möten tänker jag att det måste ha varit.
Och vi har ju tittat på personalen i matsalen och de tyckte det här var jätteroligt. Och det här blev en jättebra sak för dem.
Mm.
Men det var ju också roligt för att barnen tyckte det var roligt.
Mm.
Och sen då lärarna och pedagogerna i skolan tyckte också det här var roligt. För det var liksom väldigt liksom utbildande.
Mm.
Så ett kul exempel. Men kanske skulle jag ha sagt det från början. Men det är också någonting som vi vill ha igenom hela tiden. Vi vill ju att ni ska tänka på att sätta in det här i er egen situation.
Mm.
Där du befinner dig med dig själv.
Du menar alla jobbar inte i en skolmatsal? Som
nej, några kanske.
Ja, kanske. Hoppas jag.
Och tittar vi på de här så var ju de otroligt liksom, duktiga och framgångsrika. Men alltså, jobbar du med dig själv? Hur passar det in här? Alltså, på det jobbet som du gör? Eller den förändringen som du håller på med hemma? Sätt in de här grejerna i din egen situation.
Mm.
Så att det blir vettigare. Och det finns ju hur många exempel som helst på vad som är viktigt och vad man skulle kunna få till. Och ni ska få två sådana enkla exempel också från vår vardag. Och jag jobbade med en arbetsgrupp där de hade svårt att hinna med att äta lunch. Otroligt dåligt för hälsan att inte äta lunch på dagen.
Mm.
Och då bestämde de sig för att det här är en av de allra viktigaste sakerna i våran stresshanteringspolicy då.
Mm.
Så de började med att de satte upp en namnlista i köket där alla fick kryssa i om de hade ätit lunch idag. Så sammanställde de det, följde upp det på daglig basis och på veckobasis.
Mm.
Och bara genom att sätta upp den där listan så ökade antalet personer som hade hunnit med att äta lunch. Och mätningen är ju halva arbetet.
Ja, precis. Vi har inte pratat så mycket om mätning.
Nej.
Men det är det ju verkligen.
Ja.
Och den ska ju helst ske omedelbart.
Ja, så fort som möjligt.
Ja.
Och att man får en direkt koppling.
Ja.
Och dels så visade ju ledningen på det här stället hur viktigt de tyckte att det var att man åt lunch. Och det blev också uppenbart för alla medarbetare att det här är ju viktigt och det här kan vi inte slarva med.
Mm.
Och så hjälptes de dessutom åt att se till att alla fick lunchtid.
Mm.
Så starkt fokus på det här. Och samma sak här, hur länge kan vi ha fokus på det här? Ja, så länge det behövs. Och sen kan vi prioritera ner det på listan. Och så lyfter vi upp det på listan igen när det behövs.
Mm.
Och sen ska ni få ett annat exempel. Det här var en verkstad som hade lite problem med sin sopsortering. De fick betala pengar för hur duktiga de hade varit på att betala eller sortera sina sopor. Och det här slarvade de med. När man då gav ett incitament då att hälften av de pengarna som de skulle kunna tjäna fick de själva återinvestera i sitt arbete. Och då blev de omedelbart väldigt mycket duktigare på att sortera soporna.
Mm.
Man vägde, man följde upp det här på veckobasis och de fick sin redovisning på månadsbasis.
Mm.
Och just på det här stället så var avfallshanteringen ganska kostsam. Så det var ganska mycket pengar.
Mm.
Och de fick ganska snabbt se hur mycket pengar de själv kunde återinvestera. Och hur de själva då kunde bestämma vad de skulle göra för de pengarna. Mm.
Här är lite intressant för på månadsbasis kan man ju tycka att det är ju ganska sällan på ett sätt. Men det du beskriver är ju, vad låter det nästan som att man har ju en uppföljning där varje dag när man sorterar också.
Ja, och de var duktiga att vara på varandra.
Mm.
För de visste det att elsoper ska i den här containern.
Ja.
Så var noggrann med det.
Jag snackade med en kompis när vi var ute och gick här igår om självskanningskassor i mataffärerna. Som är intressant, när man är ny kund med en sån här självskanning så får man ju en sån här kontroll typ varje gång man ska gå ut från butiken.
Mm.
Så går det med igenom att vad man har lagt i kundvagnen och att man har betalt det eller scannat det. Och sen så gör de det väldigt tätt och så kanske man slipper en gång och så blir det varannan gång. Och sen så glesas det ut väldigt. Mm. Och så berättar hon om, sen hade de liksom, hon och hennes man hade gått till affären och de hade två olika vagnar. Och så hade hon skannat något godis som barnen skulle ha och råkade lägga det i mannens.
Mm.
Och så skulle han gå ut och så fick han kontroll och så fick han gå igenom allt. Och sen de nästkommande gångerna så blev det jättetätt igen. Det är så intressant liksom att man börjar följa upp väldigt tätt. Sen kan man glesa ut och så kommer det någon gång lite då och då bara. Och sen gjorde man en tabbe och då blir det jättetät uppföljning igen.
Ja.
Ja.
Det är ett jättebra exempel. För det är klart att man har gjort en algoritm för hur det här ska funka.
Ja, precis. Ja, det är ju som ett tv-spel.
Ja, och i vårat språk så kallar vi det här för intermittent uppföljning. Och i matvaruaffärerna har man sett att det fungerar. Mm. Den är tillräckligt bra och det påverkar inte liksom svinnet nämnvärt. Så.
Mm. Och det är ju det här, allt detta som de har tagit fasta på som vi också kan använda i alla våra förändringsprojekt.
Ja. Yes, vi börjar närma oss vår avrundning. Men innan vi avrundar så vill ju vi göra en reflektion.
Det vill vi. Och det kommer ju gå till så, konstigt nog, att vi kommer vara tysta här under ett antal sekunder. Du kommer få en fråga och så vill vi att du reflekterar kring den en kort stund. Och sen kommer vi fortsätta snacka, så att stäng inte av. Frågan är, eller till att börja med ska jag säga, alla har vi ju något som vi följer upp. Oavsett om vi är chef, projektledare eller inte. Vi kanske följer upp våra barn i någon förening. Vi kanske följer upp våra kollegor, vår hund eller vår partner. Alla har vi något sammanhang där vi jobbar med uppföljning. Och då undrar vi, vad tycker du att du är riktigt bra på när det gäller uppföljning? Det var 15 sekunder.
Härligt.
Det går fort.
Mm. När man hinner tänka ganska mycket.
Ja, gud ja.
Mm.
Alltså vi har ju lagt in det här för att vi vet hur otroligt bra det är att reflektera. Det ger absolut en utveckling hos en själv. Och det ger ännu mer om man delar med sig och pratar högt om vad det var man reflekterade kring. Så då tänkte vi bjussa på våra reflektioner. Så får du gärna bjussa på din till någon du har i din närhet. Eller skicka den till oss. Men Peter, vad tänkte du på?
Ja, det som dök upp nu då, det är att jag tycker att jag är bra på att ställa frågor till den som har betett sig. Jag kommer ofta i ett läge när jag inte har varit där och observerat beteendet, men jag ber personen berätta. Och jag är ganska nyfiken, jag vill försöka se den här filmen, jag ställer liksom frågor kring hur den här personen själv beskriver sitt beteende. Och sen är det så är jag liksom bra på att lägga in positiv feedback.
Mm.
I att ja, men det där verkar ju bra och det där verkar ha fungerat. Och hur gjorde du då och vad hände då?
Mm.
Så det är nog en av mina bästa grenar. Det känns lite konstigt att prata om sig själv på det sättet, men ja, det är liksom en övning i sig.
Ja, men vi gillar ju att ha fokus på det som fungerar.
Yes.
Eller hur?
Ja, så vi behöver träna på det.
Ja.
Vad tänkte du på?
Deppigt nog, eller på så här, men jag tänkte nog på ungefär samma, att jag älskar ju det här ordet monitorering. Och det liksom är ju som att jag låtsas att jag sitter vid någon sån stor övervakningskamera eller panel med massa olika skärmar. Och så är jag också, tycker jag, duktig på att ställa frågor så att jag kan se vad den här personen har gjort eller inte gjort. Och sagt och hur den har betett sig. Och sen tycker jag ofta att jag får fin respons på när jag då reflekterar kring det. Att det låter som att du har gjort detta och detta och det ledde till de här konsekvenserna. Ja, så det är ju väldigt likt det du sa.
Mm.
Men det är också så kul att göra det.
Mm.
Det är så jäkla kul att liksom lyckas hitta dit fram att man, ja, men nu ser jag verkligen vad den har gjort. Och så ger man respons på det och så blir den personen jätteglad och så ger det ett lärande.
Mm.
Mm.
Härligt.
Ja. Ja, det är det.
Ja. Och uppmaningen till er som lyssnar nu då är att göra precis det här. Våga tänka på vad ni gör som är bra och våga berätta det för någon. Och det känns otroligt bra.
Om inte annars, skriv ner det. ja. För dig själv.
Och då kan man ju berätta det för sig själv.
Mm. Mm. Precis.
Vad har vi då gjort? Ska försöka avrunda den här samtalet. Buffa-metoden är det vi tycker att man ska använda.
Det är för beteende. Uppföljning?
Ja. Mm. Beteende, uppföljning, feedback, förutsättningar och avslutning.
Mm.
Försök hitta en metod, håll dig tillsammans, gör det enkelt, leta efter det som fungerar.
Mm.
Och sen då, om det finns någonting som behöver utvecklas, titta på hur ni ska göra det här bättre imorgon.
Mm.
Och låt det liksom vara på det sättet.
Mm. Lite mer material finns på vår hemsida, förändringsarbete.nu. Man kan också följa oss på Instagram, heter också förändringsarbete.nu.
Ja, det får man bara säga tack och hej.
Tack och hej, mm. Lev på dig.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.